Välkommen till Slagare för 12, måndag den 8 april är det idag. Stefan Winiger heter jag. Vi ska tala om, ja, den här veckan kommer vi att tala om Brexit och inte bara vi utan i hela Europa. Det är ju på fredag de riskerar att braka ut ur Europeiska unionen om de inte kommer upp med något väldigt bra före det, och det har de inte lyckats med. Så bra med att komma upp saker hittills. Jag sitter här i studion med Katarina Semppatomäki, ekonom, företagare, forskare. Välkommen.
Tack.
Och Julia McLean från den amerikanska handelskammaren AmCham. Välkommen till Slaget efter 12, båda två.
Tack, tack.
Vi ska tala om det här med, alltså om man gör oss medvetna om vad handlar det här Brexit om, så har det ju låtit som att vissa har tyckt i Storbritannien att bara vi åker ur den här Europeiska unionen så kommer vi äntligen kunna få bedriva handel med hela världen, och då kommer vi få ett tillbaka kanske, eller få ett handelsimperium som gör oss rika och glada och nöjda, och då slipper vi skicka alla pengar till Bryssel, ungefär lite förenklat. Samtidigt finns ju beräkningar om att det här kommer att kosta väldigt många arbetstillfällen, särskilt den här så kallade okontrollerade Brexit, alltså ett avtalslöst utträde. För mig är det en liten motsättning att antingen riskera hundratusentals jobb och att få välstånd och rikedom genom oändlig handel. Vad är det? Vad är problemet?
Jag ser ju på det som så här att den här din frågeställning ganska bra belyser också hur känslorna i Storbritannien ligger till. Att det beror ju väldigt starkt på vilket läge du är i och vilken verklighet som är så att säga din verklighet. Att de som röstar för att lämna EU, de är ju euroskeptiker och tror inte på EUs fortsatta framtid. Och om du inte tror på EUs fortsatta framtid, så ser det ju faktiskt från den sitsen ut som om det skulle vara mycket mer lönsamt att lämna EU, eftersom på den globala skalan så är ju ändå Storbritannien en stark och bra ekonomi om man jämför med de individuella EU-länderna, vilka många av de här som lämnar eller vill lämna EU gör. Att de jämför Storbritannien och Italien och ser att Storbritannien är mycket starkare än Italien, och där ligger deras, en av deras liksom kärnargument då. Mm. Men sen om man tittar på EU som en helhet så är det ju en annan sak.
Mm. Mm. Ja, tillsammans med invandringsfrågan så är väl den handeln, kan man kanske särskilja eller ringa in handeln som en speciell sån här, liksom, huvudrubrik bakom det här Brexit-projektet. Jag skulle innan fortsätta på vad Julia sa, just det här att folk var missnöjda eller tänkte var missnöjda kanske, är missnöjda med sin ekonomiska situation i Storbritannien, där man kan se just att lönerna inte har stigit på så här länge och den nationella ojämlikheten har vuxit och så här. Och då blir det ju lätt att man tittar ut eller att försöka hitta någon som man kan beskylla, och då är det lätt att beskylla just till exempel utlänningar i form av invandring eller sen utlänningar i form av liksom en sån här global sån här struktur, hur världsekonomin är liksom är uppbyggd, till exempel då att andra länder vinner på handel men inte vi, eller andra länder tar de vinster som hör till vårt land. Och det här är ju precis exakt det fenomen som är bakom Donald Trumps uppsving eller val då också. Mm.
Och när du nämnde här Donald Trump så kan man ju också kommentera det att det där då när det röstades igenom att Storbritannien skulle lämna EU, så då var ju inte USA och Kina till exempel i ett handelskrig, att förutsättningarna också att förhandla med andra länder var mycket enklare och inte kanske lika komplicerade som de blir idag när det blir liksom en förhandling, kan bli ett politiskt ställningstagande mellan länder. Mm. Att till exempel USA har ju väldigt kraftigt signalerat att om Storbritannien slutar ett handelsavtal med Kina före de har slutit ett handelsavtal med USA, så kan de bli väldigt svåra att förhandla med.
Mm. Ja, jag ser det egentligen som en sån där led i en sån där större en process som går längre tillbaka i tiden. Att det var ju vi talade på 90-talet började en sån här, man talade inte om någonting annat än frihandelsavtal, och all handel skulle vara frihandel, och det var en sån här process som hade börjat en tidigare, och man började ingå frihandelsavtal mellan då länder eller kontinenter eller handelsblock på en global skala. Och det här bemöttes med kritik kanske från tre olika fronter. För det första var det de länder som befann sig i en annan eller en tidigare eller en lägre, på en lägre ekonomisk utvecklingsnivå som då, de rika länderna som tyckte att varför ska de måste ingå frihandelsavtal när vi då rika länderna har byggt upp våra industrier dels med hjälp av protektionism, och det finns mycket exempel på det här, textilindustrin i England och mycket annat. Man kunde stänga liksom gränserna. Förstås var det annan situation, det var annan värld då, men man har haft nytta av den protektionismen själv. Varför ska de måste öppna sina gränser genast? Annan form av kritik mot det här är det att när vi skriver under sådana handelsavtal så betyder det att vi sätter oss i en situation där den enda handelsmodellen vi kommer att ha för våra länder för nu, alltså från och med nu och framåt, är en sån här one size fits all, en enda standardmodell. Det betyder att vad som händer i framtiden gällande då andra länder eller våra länder något annat, så har vi har inte det här spelrummet att bygga olika former av handelsavtal. Och det här betyder ju egentligen demokratiskt det att hur vi än väljer eller i våra val, så har vi ändå bestämt den här modellen för nu och för alltid framåt. Och den tredje kritiken som de här frihandelsavtalen utsattes för var det att de är mer och mer inbackade i den med sån här domstolsmekanism där, som byggde på ett sånt juridiskt förfarande att ett företag och ett land sattes på samma liksom nivå juridiskt, det vill säga företagen kunde vinna över liksom länder. Länderna hade inte rätt, man åt av ländernas politiska spelrum, och det finns det hur mycket som helst exempel på det här. Just de här, till exempel tobaksföretagen i Australien just som hade dödskalle på, och då kunde man sen stämma den australiensiska staten för att man hade motverkat eller hindrat eller dämpa försäljningen av tobaksprodukter. Det var inte frihandel eller fri marknad och mer, utan det var staten som kom med, och mycket andra exempel. Att de här tre orsakerna har lett till att frihandelsavtal i sig själv liksom hade motvind. Men, och det här är ju dels det som vi nu ser också då i England och då i USA, att handel har liksom fått en lite dålig, ett dåligt rykte, eller man har fått en dålig liksom bild bakom sig. Det här är inte alltid kört på det här sättet. I Brexit-omröstningen så, jag tänker fortsätta på Stefan, när du sa att du var förenklad, så det var egentligen så här att man frågar folk att vill ni kunna odla vindruvor igår hemma? Och då säger man att ja. Och så vill ni inte gå med på ett sådant jättebra beslut, men att det var inte sen kanske helt sanningsenligt, och det byggde inte på någonting som var realistiskt. Mm. Och nu står vi i en situation där man sen inte vet riktigt vem man ska tillfredsställa.
Ja, och det är ju kanske nog en stor del av problematiken det här, att det här, vad man målar upp inför den här omröstningen, så hade det inte alltid kanske en grund i verkligheten. Nej.
Men och det där hör ju till den här så att säga, politiska dimensionen av det här Brexit-grälet, eller måste man ändå säga. Att så att säga, du sa det och det stämde inte alls, och den andra säger nej, du hade fel och du påstod att och så vidare. Och så allt som sägs anses vara för att skrämma motsidan och sånt där. Men det här att lämna, alltså EU i sig själv är ju en handelsunion, frihandelszon så att säga. Det är det som är grunden för Europeiska unionen, att man skulle handla med varandra utan tullar och sådär. Efter andra världskriget kom man på att det här behövs för att vi ska få fart. Det här att lämna ett frihandelsområde, är det här bara att, är det en förenkling i sig också? Att vinner man på att säga att nu får jag bestämma att jag vill handla med Nya Zeeland och Kanada och Indien eller något annat på något sätt?
Jag tycker att EU är liksom precis frihandelsområde, men det är ännu mer än det, det är ett handelsområde, vilket betyder som det att man har den standard som gäller i ett land ska gälla i andra länder. Du tillverkar en komponent eller en grunka, vad det är på grej som ska kunna säljas i alla länder. Och det betyder ju att ditt företag eller ditt land, ditt företag eller din bransch har en så här stor marknad, alltså hela EU som marknad. Nu när om England då, om England eller Storbritannien går ut ur EU, så betyder det att det blir en liksom mycket mindre, var det 66 miljoner människor i EU, i England och 550 miljoner kanske i EU, att man liksom egentligen förminskar sin egen marknad. Det är inte automatiskt så, man kan uppehålla den samma standarden, så det eventuellt går då, beroende på hur den handelsavtal de nu sen bestämmer sig för att gå in för. Men det finns en annan liksom dimension på det här, är det att Storbritannien är världens femte största ekonomi, tror jag. Och det här är ju nu alltså egentligen dollar i USA:s dollartecken i USA:s ögon, för att här ser man en ny marknad för sig själv som man kan försöka dra mera mot USA:s standarder på.
Precis,
det sättet att,
ja,
att man skulle få en liksom lite större marknad för sig själv. Och det här också är en gammal diskussion. Det har funnits tidigare. På 90-talet fanns det någon sorts diskussion, det var en hypotetisk diskussion, men ändå om det här att då redan var Storbritannien lite jobbig liksom, inom EU. Och då var det folk som kastade fram att Storbritannien hör ju mera med NAFTA som frihandelsavtal. NAFTA liksom,
nordamerikanska frihandelsavtal.
Ja, att det hör kanske inte hela den som EU-familjen på något sätt. Och det här är ju nu en möjlighet som liksom öppnas.
Ja, fast här skulle jag vilja... Det som du sa om det här att USA ser en möjlighet, så här skulle jag vilja särskilja då ändå mellan USAs politiska administration och sen då liksom företagen och businessen i Amerika, för att det är inte alltid solklart att de här två har liksom samma intressen. Att liksom president Donald Trump lovar ju att det där Storbritannien ska få ett big great agreement, eller vad det var han ordagrant sa om det här bilaterala handelsavtalet som USA och Storbritannien skulle ingå i. Men om man sen tittar på amerikanska företag som jag då jobbar med i min vardag, så för dem ser ju Europa som ett område, och de räknar ju Storbritannien till det området. Och Storbritanniens särställning har ju varit i det att det har varit en inkörsport, liksom en testmarknad för den här europeiska...
Redan på grund av språk och annat.
Ja, på språk och kultur och den här anglosfären och det där, vad heter det. Och sen kanske det liksom är mera just USAs administrationsintressen att försöka få igenom sen sådana här mera politiska beslut, som att till exempel någonting som han har debatterat häftigt är de här köttprodukterna som EU har väldigt stränga lagar till. Och det har ju nu liksom USAs administration i de här förhandlingarna som man har börjat redan lite öppna med Storbritannien, så där har ju varit till exempel att han har kycklingprodukter som man inte vill ha i Storbritannien på agendan. Och det har inte kanske varit riktigt sånt handelsavtal som de här som röstar för Brexit hade tänkt sig, för jag tror inte att Storbritanniens medborgare är för att få mera liksom medicinerat kött till exempel på marknaden. Så att det är liksom, tycker jag ändå att det är viktigt att hålla isär att det finns olika intressen, marknadsintressen, och sen finns det sen politiska intressen och det där. Och ur företagens syn så är ju en Brexit inte i alla fall så här på kort, i en kort liksom horisont någonting som de är för.
Det som jag har gjort är de här jordbruksprodukterna amerikanska, det är som bland annat det här alltså EUs och USAs det här tilltänkta handelsavtal, det här TTIP här om året som vi pratade om för några år sedan väldigt mycket, var ju det följer bland annat just på de här amerikanska väldigt annorlunda standarder för genmanipulerade
mediciner och
grödor och alltså djurfoder och också kött. Du nämnde, jag tror det var att någon klorbehandling av kycklingfiléer för att de ska hålla länge, som ju Europa inte vill ha. Det är det egentligen de skulle kunna, det skulle britterna väl få lätt antagligen.
Det är just en gammal diskussion, precis som du säger TTIP, det är precis samma exempel som används då nu, som man använde så tidigare, just den här kyckling, klortvättade kycklingen, som är just den här, det handlar inte bara om den här kycklingen och den här klortvättade kycklingen, så handlar det om det att det betyder att det är liksom ett exempel eller en situation som du kan öppna dörrar för andra saker som man kanske inte heller vill ha. På det sättet att den där klortvättningen är kanske inte sig själv skadu eller dålig, men att man gör det här, för att i USA har man inte samma regler som vi har för på då jordbruk och djur och annat. Så här man har inte, vi har ju mått på hur många kycklingar per så här mycket och hur det ska tvättas och systemet ska fungera. Man får i Europa endast skölja kycklingen med vatten, men i USA får man tvätta det med klorin, därför för att man får bort då eventuella bobbor och annat som uppstår för att man inte har samma hygienstandard då på det där på jordbruks- eller på ladugårdsgolvet. Och det här är det att om man går med på en sån här sak, den här kycklingen är ganska viktig, för det var den kom fram i diskussionen i Storbritannien nu när man talar om de här handelsavtalen just som ett sånt här exempel på vad som kan komma att hända, så betyder det att om man ska kunna tävla med USA, alltså konkurrera handelsmässigt eller då ekonomimässigt, så de kan att de har billigare kycklingar, för de har ju inte samma, de kan sätta på tätare mindre område, kan de sätta fler kycklingar och annat. Det är klart att konkurrensen ekonomiskt spårar lite ur.
Det blir billigare att producera.
Ja, men om vi skulle börja tillåta något så här klorintvätt, att man får bort bobbor sånt här till ett visst skede, så betyder det att man frångår de här liksom grundprinciperna som vi har haft, och det här gäller ju nu kyckling, men det gäller ju sen allt möjligt annat också sen, liksom sen senare. Och att det är en jätteviktig principiell sak därför att gå med på eller att undersöka.
Mm. Det här, men alltså, Julia Mäcklin, du är alltså, arbetar så att säga åt amerikansk näringsliv, kan man säga så här. Ni
företräder amerikanska och finländska och internationella företag. Ja.
Ja, precis. Alltså det här att amerikanska företag nu skulle ha väntat på att äntligen få utan EUs långa fingrar få liksom göra handel med Storbritannien och så, alltså säga äntligen får vi handla fritt med Storbritannien, den bilden den stämmer inte alltså.
Nej, det ser man ju nog nu på att inte alla förstås, men att det har varit omstruktureringar i företags huvudkontor och sånt här som har skett och det där för business är ju aldrig sån här osäkerhet heller en positiv grej. Och jag tror nog inte att det har varit någon som har lobbat från den amerikanska businessvärlden för det här. Att det tror jag nog att ett argument som jag åtminstone från mitt jobb inte ser att skulle stämma. Däremot lobbas det nu väldigt hårt för att man skulle stanna i Europeiska unionen.
Alltså att de amerikanska företagen skulle föredra att Storbritannien är egentligen en del av EU. Man kan handla på samma sätt som man gör med Frankrike, Tyskland och Finland på något sätt. Skicka samma varor utan.
För det där amerikanska företag så är ju den här transatlantiska handeln väldigt viktig. Mm. Och det här så att säga tvåsamheten som finns mellan en nordamerikansk business och europeisk business och hur lätt det är att göra business när man har liknande standarder, så det är ju någonting som ändå är lättare om man har en inkörsport och samma här regelverk som Katarina också talade här i början om att det ska vara samma.
Det finns ju de här olika just handelsavtalen som nu har liksom lagts på hyllan, just de här om varor och tjänster som Stefan också refererade till. Så där finns nog en sån stor, det handlar om den här till exempel hälsovården som i viss mån håller på att luckras upp eller kanske privatiseras eller inom då hela EU. Men också inom Storbritannien har den här själva NHS som är deras motsvarande då. Folkpensionsanstalt, som också har stått inför stora utmaningar på grund av olika varor. Men där finns nog stora intressen för då, så han har större hälsovårdsföretag att komma in och slå till om det uppstår eller förbereda sig för att ifall det uppstår en situation att man kunde köpa in sig på den marknaden. Mm. Och det här är någonting som om Storbritannien lösgör sig ur EU och blir då en på det sättet ensam eller femte ekonomin i världen en ö. Så det är nog ganska många som hungrar efter den marknaden. Tycker jag, och just hela Anglo-Amerika eller anglosaxiska världen så har ju nog en viss sorts, de delar på vissa gemensamma nämnare inom sina alltså kulturella och sociala andra liksom tankesätt som är liksom liknande här, att det är nog en för USA att titta mot Storbritannien är nog liksom lockande.
Och sen om man nu liksom fortsätter på den här TTIP-diskussionen, så en sak som ju nog det här stora läkemedelsföretagen, så en sak som de ju nog lobbar hårt för ifall att det blir då ett skilt vad heter det, handelsavtal mellan Storbritannien och USA, så är ju att man skulle få höja på läkemedelspriserna i Storbritannien. Och det är ju en sån sak som EU har med sin liksom stora marknad kunna stå emot de lobbyingkrafterna. Men om man tittar liksom då enbart på Storbritannien, så då är frågan att hur mycket kan de stå emot det här enorma lobbyingtrycket som nog kan finnas liksom sen som du nämnde här ifall det uppstår en sån här situation, så då ska vi nog inte ha några såna naiva tankar om att inte folk ska utnyttja det systemet. Att om det ges en sån här chans att lobba och få igenom lättnader för ens produkter, så det är ju klart att företag kommer att vad heter det, göra det som gagnar dem i det hänseende nog. Att det där, och då har jag åtminstone personligen svårt att säga att Storbritanniens konsumenter kommer att vara vinnare i den förhandlingen. Men sen om man tänker liksom på andra industrier, som till exempel de som har konnotationer till bilindustrin, så där blir det ju sen problematiskt, att där ser man ju att de företagen har ju till en viss del packa och stycke från Storbritannien redan nu. Tänker på Nissan nu då i första hand, men det där, för att där finns ju nog risker att det kommer stora prishöjningar om det är ju kanske den här oförutsägbarheten som företagen inte tycker om, att man inte vet hur det kommer att bli. Att blir det en deal eller blir det inte en deal? Blir det en tullunion? Kommer det tariffer? Var slår de här tarifferna till? Och det är ju aldrig bra för business när man måste fundera på sådana frågor.
Mm. Det här är en annan sak, det här beroendet, alltså Storbritannien, å ena sidan vill man ha kontroll över invandring, var en sån här politisk bild, alltså ut ur EU, kontroll över gränserna, så ser man en flykting liksom kö på något sätt som försöker komma in i ett land, och det var också ett argument. Samtidigt är de ju väldigt beroende av utländsk arbetskraft i Storbritannien. Bland annat, du nämnde här nu den här hälsosektorn på något sätt, är enormt
och,
mycket.
Och universitetssektorn. Mm.
Utbildningssektorn också. Enormt mycket utländsk arbetskraft.
Och servicesektorn
överhuvudtaget. Finns det där. Och jag menar att det är, jag läste någonstans, det finns fler somaliska läkare i London än det finns i Somalien på något sätt. Att liksom, ja. Men att hur svårt eller lätt är det att, så att säga, att vända det där, om man säger man nu Pinchiv ska ut ur EU och få in det här någon annanstans ifrån. Vad är det, finns det bara, kan man ta in bara någon annat håll?
Det finns de som har undersökt det här och tittat just att på ett, om man tittar på det först och sen svartvitt att ut med alla utlänningar liksom över en natt, det kanske inte ändå skulle hända så, men ur till exempel universitetsvärlden eller då den här hälsovården, så då skulle de ju kollapsa båda två. Att det är liksom en stor risk, men det här vet ju det politiska styren förstås mycket, mycket väl, att de hamnar, det förstår de att balansera så mycket, men just som Julia tog upp den här osäkerheten att det är inte bra för business. Nej, det är klart att det är det värsta giftet liksom för business. Du kan inte förbereda dig på någonting. Men jag tycker också att den här själva brexiten kanske, att om man exempel studerar politik om 10 år, så tror jag att det här kan vara ett ganska, ganska liksom bra eller väl använt exempel på hur man inte ska göra politik. Jag tycker att den här brexiten har genomförts av en premiärminister som egentligen har sett sig själv som en tjänsteman. Hon hade ett projekt och hon har en uppgift och hon har gjort den och hon har gått igenom då lera och skog och jag vet inte vad för att få det här gjort, men samtidigt så har hon byggt en situation upp, eller låtit en situation åstadkomma där hon lyssnar alltid på dem som skriker högst för tillfälle. Hon har inte utsatt de här olika alternativen för demokratiskt omröstning eller beslutfattande. Det gör att den här situationen är en omöjlighet. Och det är alltså en politisk knut som är delvis själv, eller egentligen helt och hållet själv förorsakad. Och det här betyder också att businessen, eller vem som helst som ser på situationen, ser ju att det är på det här sättet, men det betyder också det att vad som helst kan hända. Och det här gör att det allra värsta egentligen för då medborgare i Storbritannien, men också då oss som inte medborgare av Storbritannien, men EU-medborgare, hur ska vi, om vi jobbar där eller annat, eller sen då också om vi har handel med Storbritannien.
Det här som det spökar i mitt huvud, det är på något sätt det här att man säger att vi far till Kanada och så börjar vi importera timmer, säger de, där slipper vi de här finländska timmerstockarna på något sätt. Det är mycket bättre i Kanada ändå. Anyway, mycket lägre skatter, säger vi. Samtidigt talar vi om att, jag menar, i Tyskland säger man en okontrollerad brexit, 100 000-tals arbetstillfällen kostar det i Tyskland bara. Det blir säkert några här i Finland också. På hela EU, relativt många människors jobb som försvinner därför att den här handeln bara plötsligt puffar bort. Om det nu är så lätt att börja liksom teckna handelsavtal till höger och vänster, varför gör inte vi det då också?
Nu, man kan ju börja med att titta på att hur många handelsavtal har Storbritannien lyckats att teckna nu inför det här. Om man tänker att den ursprungliga brexitdatumet var 29 mars och de tecknar då med Norge och Island nu 2 april, och så har de 9 avtal som de har undertecknat, och det där, om man tittar på vilka länder de har undertecknat de här med, så är det ju kanske inte så där som om Färöarna eller Karibien skulle vara de största handelspartnerna. Däremot är det ju EU som är Storbritanniens största handelspartner, och där tycker jag håller med att man har inte riktigt tänkt ut hela konsekvenserna när man har gått vidare på den här tackla den här brexitfrågan, för att av de här handelsavtalarna som Storbritannien fått njuta av under EU, de är då 40 stycken, så täcker också till exempel att Tyskland och alla tyska bundsrepubliker som man nu måste teckna skilda handelsavtal med. och vad kan det bli, 60 stycken? Jag menar, det är en enorm mängd handelsavtal som man faktiskt måste teckna om man ska då faktiskt stå istället för EU.
Mm. Orsaken, det finns flera orsaker till varför det har tagit så här länge eller varför det här, det är så få avtal man har skrivit under. Men det börjar, en orsak är det att när man röstar för Brexit så fanns det en sån här, eller juristerna förde fram att man kan inte, man måste först förhandla sig ut ur de nuvarande handelsavtalen, alltså EU, och sen först kan man förhandla om nya handelsavtal. Men sen finns det Francis Hoare som har undersökt det här då, på djupet. Han har fört fram då att, jo, att man kan ingå nya avtal fast man är, trots att man ännu är medlem i EU. Att det här har varit en sån här juridisk tvist som man inte heller har haft ordning på, eller det har ju aldrig funnits prejudikat, det har inte funnits någon sån här situation förut. Så det är dels det. Men dels är det att få ingå handelsavtal är jätte komplexa, de är tidsdryga och de är svåra och annat, och det krävs en specialist arbetsstyrka för att kunna genomföra de här. Och då hade det tagit en tid, det fanns i Storbritannien efter Brexit fanns det ett stort kall, man kallade in jurister från de flesta områdena att kan få ett snabbskola jurister till handelsjurister. Att det inte heller funnits den där förberedelsen eller den där kompetensen i och med att all handelsavtal har ingått på EU-nivå. Vi har i Finland har vi inte heller, vi har liksom några personer vars uppgift är egentligen att köta om kommunikationen och meddela vad som händer på olika fronter, men vi har ju inte i Finland ingått på det sättet så mycket som här liksom avtal. Och sen det att just som du Julia nämnde, att det är liksom många handels, ett stort antal handelsavtal som man ska sen då förhandla och hålla koll på och mycket annat. Det kräver liksom enorma resurser, det är också, det blir hemskt liksom byråkratiskt, det blir hemskt tångrot, svårrot och tungrot, men det är inte alltså i sig själv kanske ett hinder för det, men det betyder att när man ett enskilt land, som du Stefan frågade till exempel, Finland ska börja ingå de här latan som vi en gång i tiden hade liksom före EU och så här, och vi ska börja göra det på nytt, så det är en stor del av vår administration som ska köta om det här. Och vem är Finland? Vi är ett litet land med, vad har vi, 5 miljoner människor, och här är problemet med USA och, eller egentligen med Storbritannien gentemot USA just nu. Om de ska börja införa eller ingå olika handelsavtal med USA, så är problemet för Storbritannien just det, att dels att vi talar om den där kycklingen, är det hörna saker man ska då gå med på eller inte. Men andra saken egentligen är att Storbritannien har satt sig själv i en situation, de börjar ha lite bråttom. De har liksom, de har bråttom och de har panikbråttom, så de har inte intresse men inte så mycket möjlighet att genomgå annat än snabba avtal där USA är, jag skulle säga, synnerligen väl förberett och vet precis vad de vill. England, Storbritannien vet inte riktigt själv vad de vill. Och sen ska de på snabb titta och genomföra någonting svårt. Att där är nog, USA har liksom nog jokar på handen här. Mm. Men det har inte Storbritannien, i och med att de har kött sin situation som de har gentemot någon annan handelspartner.
Mm. Och det där som du bra beskrev för gentemot USA och Storbritannien, så det stämmer ju i ganska lång grad också med alla andra som de då skulle vilja sluta med handelsavtalen. Att just i och med att Storbritannien hör till det här Commonwealth, så är det ju många som vurmar tillbaka till gamla tider när Storbritannien liksom var överhuvud för Nya Zeeland och Australien och Kanada och alla det här. Och det där,
Indien.
Ja, Indien. Och det där hade territorier över hela världen. Och så tänker man att nej, men det är lätt, vi bara liksom då tar våra gamla bundsförvänta tillbaka. Och sen kanske man kommer ihåg att det här är ju ändå en sån här EU-Storbritannien sån här fråga som har uppstått, att på vilken nivå sen Kanada och de andra är intresserade av att till exempel vara särskilt vänliga mot Storbritannien i de här förhandlingarna, så det har man kanske överskattat också här, att många säger ju att Kanada, Australien och Nya Zeeland är fortfarande lite liksom sura på Storbritannien för att de överhuvudtaget gick med i EU och lämna Commonwealth bakom sig, så det är ju inte alls sagt att det blir lätta liksom förhandlingar där heller. Och nu ser man ju också att de har ju en önskan som Storbritannien hade ju varit det här handelsavtalet som EU och Japan just slöt, som är en av de större liksom, med genomgående handelsavtalen. Så det hade man ju önskat att man skulle kunna replikera, men nu vet man redan att det inte kommer att gå, att Japan och Sydkorea till exempel kommer att kräva eftergifter av Storbritannien som man inte hade räknat med sådär direkt.
i och med att de plötsligt inte längre är del av EU. Ja. Man gick, ja, ingick avtalet. Det här med, det, när man ingick avtalet. Och det här med Indien på något sätt. Du nämnde Indien som ju Storbritannien fick ut mycket pengar ifrån i tiderna på något sätt. Men det var ju inte någon jämbördig relation då inom Commonwealth. I det här alltså världsomspännande brittiska imperiet så att säga. Så jag menar, vem säger att, att Indien nu vill ha en... börja här 2019 slutat avtal som ger Storbritannien massa fördelar. Det låter rätt optimistiskt, eller?
Det är just historien. Historien här på sätt kom fast liksom med verkligheten där också. Och det finns en sån annan också situation att om vi tänker att efter Brexit som var då alltså på midsommarafton 2016 så efter det så har inget statsöverhuvud tala använt ordet eller globalisering. Det var inte som var jätteviktigt egentligen upp till dit tills liksom. Men sen var det någonting som man inte mer talade om för man ansåg att folk inte mer tyckte att det var en så god idé eller man var rädd för att förlora rösta eller någonting annat. Och det här betyder ju i och med att vi har sett vad som har hänt enligt Brexit, efter Brexit, visst som har hänt i olika länder med olika politiska strömningar som har fått då, hur mycket stöd de har fått. Och det är nog så att de här nationella rörelserna har ju fått stort stöd. Till exempel det att Frankrike, att de kanske inte vann, det var Macron som vann presidentvalet, men de hade ändå ett viktigt stöd. Och det här är en sån här kraft som bubblar under ytan i olika länder, lite olika form. Och vad kommer det här att betyda då för framtiden och för handeln? Om man sen då lyfter upp president Trump igen, så om man tittar på hans personliga agenda eller personliga inställning, så ett sådant tema som har varit centralt för honom är nog internationell handel. Var det på 80-talet som han tog ut helsidéannonser i New York Times där han pratade mot internationell handel. Mm-hmm. Och orsaken var just den att han tyckte att utlänningarna får de vinster som hör till amerikanerna. Det är precis det här tema som han fortsätter på. Ja. Exakt det här tema. Och det handlar egentligen om, det var en sån tid när man flyttade över produktionen till de billigare länder och så här. Och det, mycket har hänt sedan dess, men att det är nog ett tema som för honom systematiskt har varit mycket viktigt. Och det är just det som han red på delvis, ett av de ämnena han red på i sin valkampanj.
Mm. Och det är också något som han har visat nu under sina år som president, att han är inte villig att tumma på sina liksom åsikter just i den sektorn. Han har varit samma linje hela tiden.
Men den här världsordningen, eller man ska kalla för handelsordningen, som byggdes upp efter andra världskriget framför allt, den har väl, så där ju amerikanerna var väldigt pådrivande ju. Och jag menar, byggde upp med pengastöd upp hela Västeuropa i alla fall på något sätt. Det var ju ändå så att, om jag får ni rätta mig om jag har fel, men det var inte något som amerikanerna vann väldigt mycket på?
Ja, men det var också en stor sån här sak att när man kom överens om hur den internationella världsordningen skulle byggas upp 1944, så var det just så att man bestämde att man skulle grunda en handelsorganisation som skulle köta om handeln. Men det blev så mycket problem att det blev ingen handelsorganisation. Okay. Det blev först 1995 blev det världshandelsorganisationen som grundades. Det var så ganska många år efter 1944. Det är den sista de komponenterna som man då tänkte på. Till exempel, det fanns ordet... miljö nämns inte endast en gång i FNs stadgan. Det fanns inget sånt som miljöproblem då. Så det var många andra saker som har kommit sen dess. Men det som man talar om då, att handeln har alltid varit ett tvistefrö. Och det handlar just om det att rika länder har just utsugit ur fattiga länder, just Storbritannien och England och Indien som du nämnde. Det finns hur mycket som helst andra exempel. Och det är ju att det var då också när man skulle ha de sista de här stora handelsrundorna som skulle börja då, början på 2000-talet. Så den för ena orsaken att den föll samman och ledde vidare var just det att man utgick från den premissen att alla är för frihandel. Hur gör vi för att få mer frihandel? Och då var ju då som de fattiga länderna sa att de kan inte diskutera en sån här sak för de är inte för. Premissen är fel. Grundskottet går från fel linje. Man kan inte börja med att säga att man vill ha frihandel för alla när det var inte det de ville. Då upplevde de att de inte blev lyssnade på.
Och nu står vi i en situation när ett av de gamla rika länderna plötsligt inte heller vill ha.
Precis. Och nu står vi alltså inför en sån situation där globaliseringsprat och allt det här kanske har lagt åt sidan. Och vad betyder det för vår handel? Det betyder också att problemet är handelssiffrorna, alltså handeln. Man handlar inte, det handeln är ett problem för vår liksom, ett problem för vår världsekonomi på det sättet att länderna handelsunderskott och leder sig till olika andra problem. Men samtidigt så är det ju, handlar det om ett miljötänk som vi har. Ska vi ha hemskt mycket internationell handel som är liksom onödig? Ska vi ha tomma containrar som åker tvärs och kors över planeten? Ska vi ha världshaven fulla med skrot? Hur vill vi organisera vår ekonomi i framtiden? Att den här nationalismen som uppkommer är ju en politisk nationalism, men någonting har det att göra med det här också. Att ska man odla sina egna potatisar? Måste man importera allt? Liksom? Måste man ha, ska det vara miljöfientligt? Ska man ha kemikalier och effektivitet, ekonomisk effektivitet framför personlig liksom, hälsa? Jag tänker just på de här, vi talar om de här kycklingfarmarna, vad det heter. Vad ska man prioritera? Vad är liksom det allra viktigaste? Är handelssiffrorna viktigast? Då är det förstås ekonomisk effektivitet man tänker på. Men det finns så mycket annat också att tänka på som är minst lika, kanske till och med viktigare.
Julia McLean, vad säger du? Ni förhandlar ju också med brittiska företag, antar jag. Har ni också med att göra med de här amerikanska företagens nätverk här runt om på något sätt? Vad säger de? Vad är det? Alltså, om det här att lämna EU?
Som jag ser det så är det ju fortfarande någonting som inte nu är på agendan. För att det där, för de flesta amerikanska företagen som är i Europa så har ju sådana produkter eller sån service som det där... Det är viktigt att deras huvudmarknad är i Europa. Och det där. Men jag skulle kanske lite fundera på vad som händer om vi ser en sån här splittring, som en fortsatt splittring i Europa. För att vi är nu i en sån situation där jag tror att i år är det första året som det kommer att födas fler icke-vita bebisar än vita bebisar. Det vill säga vi ser en sån demografisk skiftning i USA. Så den businessvärlden som vi har nu bygger ganska långt på det att de som är business har europeisk härkomst. Men hur kommer det att se ut om 20 år när det där de som är businessvärlden har asiatisk bakgrund eller har latinsk bakgrund? Hur kommer Europa, hur viktig handelspartner kommer Europa vara? Hur viktig liksom, kommer den här marknaden vara? Vad liksom bygger på våra gemensamma värden och vad bygger sen på liksom, vad för sorts marknad det sen finns i till exempel Asien och sådär. Så där säger jag att just nu tror jag nog fortfarande att Europa är deras viktigaste marknad. Eller siffrorna säger ju också att Europa är amerikanska företagarnas viktigaste marknad. Den transatlantiska handeln är väldigt stark. Men om 20 år kanske det är en annan situation. Och det är någonting som vi i Europa borde tänka på när vi tänker på digital ekonomi eller sånt här. Att vad har vi liksom för vision för den här regionen? Så jag tror att i det långa loppet så jag menar, businessen och företagen, de klarar sig alltid. Men det där... Hur ser det ut för oss? Amen.
Jag tolkar det som att vi kanske, vare sig vi här i Finland eller Europa eller Storbritannien, borde gräla ner oss alls mycket om våra förhållandevis små bekymmer om man ser på det globala och framtidsinriktade. Det här är Slaget efter 12 där jag har diskuterat med Julia McLean från Handelskammaren Amcham och Katarina Sem-Patomäki, forskare och företagare, om handelsaspekter på Brexit. Det kan ju hända att de blir synnerligen relevanta nu på fredag om det blir så att Storbritannien faller ur. Vi ser vidare hur långt veckan lider. Stefan Windiger heter jag. Vi hörs igen. Tack och hej.
Tack.